I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vendela, vi sitter ju här och pratar politik.
Ja.
Ja. Och vet du, jag tänkte på en sak. Det är ju så att medlemsantalet hos politiska partier sjunker ju stadigt. Samtidigt så ökar ju bara engagemanget hos unga. Vad är det för fel på politiken?
Det är ett stort dilemma, minst sagt. Men vi ser ju att sedan 1980-talet så har ju partierna haft en nedgående trend att vi... Ja, de har helt säkert svårt att hitta nya medlemmar. Mm. Och det är liksom både män och kvinnor i alla åldersgrupper. Samtidigt som, alltså om man tittar på dagens unga, så bryr de sig otroligt mycket om samhällsfrågor och har ett starkt engagemang. Och då kan man ju verkligen fråga sig, hur kommer det sig att inte partierna gör mer åt det här? Och är de överhuvudtaget bekymrade?
Ja.
Och det är där som jag är lite fundersam på om det verkligen finns en ordentlig sjukdomsinsikt.
Är de överhuvudtaget intresserade av vad folk tycker?
Exakt. Eller är det bara så att man bryr sig om väljarna på valdagen? Mm. Och det blir ju min fråga om kanske om folkrörelse i sig har liksom tappat sitt värde för att vi på något sätt har sett ett skifte från att den minsta beståndsdelen, liksom det som vi på något sätt ser oss själva som, kanske inte är medborgare utan snarare som konsumenter idag. Mm. För att vi också ser liksom att samhället blir mer och mer anpassat efter vad vi köper och att vi har liksom en marknadskrafterna styr. Och då kanske inte engagemanget i sig och intresset överhuvudtaget för partipolitiken är särskilt uppdaterat för alltså dagens samhälle.
Men
inte riktigt relevant längre.
Hur kommer det sig att du har liksom blivit så intresserad eller liksom engagerad i de här frågorna?
För det första så känner jag ju att man kan ju ha ett stort intresse för samhällsengagemang och vara aktivist och försöka påverka. Men om man tittar på var makten finns så är ju, vi har ju en konstitution som säger att makten skapas inom den politiska världen. För det är där vi formar våra lagar och det blir det som blir liksom vägledande för samhällets riktning. Och om de som stiftar våra lagar och partierna i sig inte blir representativa för folket, vad får vi då för politik och vad får vi då i förlängningen för samhälle? Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att partierna också måste fundera på hur väl man använder sig av sina gräsrötter eller liksom sina medlemmar då, och hur det påverkar att man också blir mer opinionsstyr. Det vill säga att man skapar politiken efter opinionen och inte så mycket efter vad medlemmarna tycker. Och det är då vi ser de här förtroendekriserna och också både liksom internt i partierna men framförallt hos väljarna. Alltså förtroendet för folkvalda politiker sjunker och är liksom väldigt lågt i förhållande till andra samhällsinstitutioner som liksom, universitet och liksom andra, alltså till och med liksom media ligger ju högre än politiken.
Men är det också ett, jag kan ju tycka att det finns alldeles för få visionärer inom politiken också. Det finns inte någon liksom riktig vision om vart vi är på väg någonstans och den förändring som sker i samhället med digitaliseringen och med
Absolut, det är helt rätt. Och jag tror att det har ju mycket att göra också på att perspektivet har blivit kortare. För det handlar också väldigt mycket om att vi, partierna i sig har inte haft vi har sett liksom en historik av att Socialdemokraterna har fått styra under väldigt långa sjok. Och nu har det blivit en mer snabbrörlig, alltså maktfördelning mellan blocken. Och då tror inte jag riktigt att man har råd som parti att våga lita på att man ska ha makten i liksom ett decennium som kanske krävs för att bedriva igenom de stora förändringarna. Det blir också väldigt svårt när det måste vara någon slags vartannat, alltså som ett bänkskifte. När det är två partier liksom på ytterkanterna, eller som, alltså, om man säger traditionellt blåa blocket och det röda, när man har så olika uppfattningar om hur landet ska styras. Ja.
Men hur ska man komma åt det här? Om det nu finns ett väldigt stort engagemang, men allt färre vill bli medlemmar i politiska partier. Hur ska då strukturen förändras då, tror du? Eller tycker du?
Jag tänker att vi kommer tillbaka också till din tidigare fråga om visionärerna. Att, om man tittar på liksom också generationsmässigt, hur det kan ju ha varit så att om man försöker tänka på en familj och en familjekonstellation där en 70-talist har vuxit upp med föräldrar som kanske var jätteengagerade i liksom gröna vågen, och liksom, då kanske det blir mer naturligt att man tycker att äsch, det där, det har jag liksom fått växa upp med, jag vill inte engagera mig. Och att man kanske snarare vill gå in i näringslivet och kanske bli mer en individualist. Och jag tror att vi ser mer och mer liksom att den generationen av millennials och liksom kanske 90-talister är, kanske det finns en tendens att vi ett sug efter att bli mer, vad man säger, kollektivistiska och bry sig mer liksom om så här gemensamma värderingar, miljön, jämställdhetsfrågor, och att det finns en potential där för partierna att kanske våga prata om visionerna och prata om samhällsansvaret, och att det är ju på ett sätt deras framtid som väldigt liksom, som är under kritiskt läge just nu, framförallt kring miljön. Och det är klart att det finns en möjlighet att rekrytera dem, men då måste man också kanske också vara ödmjuk inför att man inte har varit särskilt relevant. Att partierna inte har varit duktiga. Jag tror att det är väldigt viktigt att man också vågar erkänna att man har ett problem. För att annars blir det inte trovärdigt att så här, visst, kom till oss och engagera er. Och vi vill ha er tid och ett engagemang och ett brinn. Vi vill lyssna till era röster. Men att man kanske inte gör det utifrån en autentisk analys av att så här, någonting, something is broken. Så att det är äktheten vi efterfrågar och som vi behöver. Och en aktiv vilja av att aktivera dem som man brukar prata om, att där befolkningen består av att man har standby citizens. Att det finns liksom en liten klick som är aktivister och alltid kommer vara superengagerade. Och sen har vi en majoritet som egentligen är en ganska stor, helt enkelt bystanding. De är alltså inte aktiva nu, men de kan bli det om de får en aktiv uppmaning att vi behöver ditt engagemang och din kraft. Kanske inte liksom for life, men att vi just nu ser att det är ganska obehagliga krafter över hela Europa liksom, och antidemokratiska trender som vi skulle behöva på något sätt få en så här energiinjektion in i de system vi har, med nya krafter, nya tag. För vi kan inte heller förvänta oss att de som gör politiken och de som sitter i liksom riksdagshuset och i partierna, de är ju människor de med. Och att dra hela det lasset och att så här, ha ansvaret för hela demokratin, det kanske är dags att kalla på liksom lite resurser och säga att vi behöver liksom få ett starkt folkstyre igen för att också liksom skydda oss mot den typen av krafter.
Men du har ju själv försökt, eller gjort liksom tappra försök att ge dig in i partipolitiken.
Ja.
Hur har det gått?
Jag kan tycka att det finns väldigt mycket att göra för partierna. Att, jag tror så här, om man ska prata utifrån sig själv, och liksom att, jag tror att den största konflikten hos oss som bryr oss om politiken och är samhällsengagerade som ännu inte är aktiva som partipolitiker, där finns det en slags tro om att man måste tycka, man måste hålla med om allt som ett parti står för att överhuvudtaget kunna gå in. Och där finns det många som jag har talat med inom den politiska sfären som säger så här, men du behöver inte köpa allt, det räcker ungefär 60%. Och okay. Det är man liksom, det måste man nog vara ganska fine med. Och det här måste vi nog börja prata mer om, att i och med att det är lite läskigt att faktiskt komma ut som partipolitiskt aktiv idag, och det är inte riktigt jättesexigt och hett, så kanske man också måste vara överens om att jag ska försöka gå in, göra liksom det bästa jag kan av det, och jag måste inte hålla med om allt, men jag tycker att det är viktigt att driva den här frågan. Och det är mycket enklare att gå in i liksom en existerande struktur och jobba sig upp därifrån än att göra om strukturen. Det tar mycket längre tid. Så det partierna skulle behöva just nu är individer som driver frågor och har ett intresse och väljer att göra det inom den politiska sfären och påverka agendan för policyn.
Men det känns ju också som att den här mer traditionella synen på ideologi, eller att man på något sätt, som du är inne på, att man måste köpa ett helt paket och stå bakom det, inte känns lika relevant och modernt längre. Att det känns mer som att man engagerar sig i specifika sakfrågor.
Mm, absolut. Och där kan man ju fråga sig om, alltså, ideologierna i sig är ju väldigt gamla. Många är ju väldigt gamla, och så finns en kritik mot till exempel Miljöpartiet för att de är bara ett sakfråga för parti eller feministinitiativ. Vad har de att göra? Vad ska de tycka till om liksom utrikesfrågor och så vidare? Men på ett sätt kan man ju säga att, alltså, feminismen är ju en ideologi, och jag tror det finns ett stort utrymme också för att hitta nya ideologier och våga göra det och på något sätt skapa ideologierna för nästa århundrade, eller kanske det vi fortfarande lever i. Sakfrågorna i sig är ju lätta att kanske attrahera människor för, men för att liksom på något sätt också så här bygga det här, att identitetsstärkande arbetet, att du känner att liksom, jag är med i det här partiet för det är en del av mig, då måste man göra en rejäl läxa och varumärkens bearbetning på liksom hela relevansen av ideologin. Alltså, vad betyder liksom den socialdemokratiska ideologin år 2020? Hur ser liksom klassamhället ut? Man måste helt enkelt gör det mer relevant, och att det också blir mer lättförståeligt. Och alla har inte läst statsvetenskap eller politisk teori. Och där tror jag det finns en stor uppgift också för media att förmedla kunskap om ideologierna och lära oss på något sätt så här strukturen från början, och inte bara prata om sakpolitiken. För det blir svårt att förstå sakpolitiken om man inte förstår grunden i ett parti. Och om vi bara ligger på att prata om jobbskatteavdrag och olika politiska reformer utan att veta vart det partiet egentligen vill, då tror jag också det blir ännu svårare att sätta sig in i politiken.
Men tror du att, eller tycker du att det finns det en sjukdomsinsikt, eller vad man ska kalla det för, hos de politiska partierna idag, om att den här strukturen som finns kanske inte riktigt fungerar?
Jag tror att det är väldigt många partier som inte tycker att det finns ett problem, för att man ser ju att man har ett gräsrotsinitiativ eller ett engagemang i sina ungdomsförbund, och man är ofta väldigt stolt över sitt ungdomsförbund. Det förstår jag ju, det är ju naturligt att man, det är ju liksom ens protegéer och liksom nya generationen. Men man får också fundera på vilka individer som hittar in i ungdomsförbunden och om det är representativt för hur Sverige ser ut idag. Om det är så att du kanske har ett arv i familjen som gör att du traditionellt sett också hittar in i ungdomsförbunden. Det är klart att det fanns en möjlighet för alla oss att gå in, men det var ju anledningar som jag kände redan där och då som typ 16-17-åring att inte gjorde det. Och på något sätt så är ju partierna skapta så efter att, alltså hierarkiskt, att om du inte har gjort din beskärda del av engagemang och liksom jobbat upp ett parti, så är det också väldigt svårt att få en listplacering. Så att om man skulle se liksom inför ett val ett partis på något sätt valberedning som sätter liksom, eller nomineringsprocessen kring hur listorna ser ut, då har jag väldigt svårt att se att partierna aktivt skulle helt plötsligt öppna upp och börja approchera andra krafter som kommer utifrån partierna, för att man vill ju hellre plocka upp individens eget led. Och då måste du se till att det är en föryngringsprocess, att den poolen du letar i är representativ. Och det tycker jag inte att den är, för då skulle vi sätta ett helt annat förtroende för politiken generellt. För då skulle det bli mer som att kontakten med liksom folket, makten, skulle bli mer trovärdig, för att man skulle hitta individer som hade starka nät och starka liksom nätverk och kraft. Alltså, att du på något sätt hittar individer som inte gjorde den resan, att du var 16 och gick med i MUF och sen så nu så blir du invald på listan.
Men kan man se på politiken på samma sätt som man ser på olika branscher inom näringslivet? Alltså den här startup-kulten som man ju ändå måste säga råder, och där entreprenörer ska komma in och disrupta olika typer av branscher, allt från bank, försäkringar och vad det nu är för någonting. Är det entreprenörer som ska disrupta politiken?
Jag tycker entreprenören absolut kan vara med och fundera lite mer på värdet av demokrati. Ja. Jag tror det finns både ett värde av att entreprenörer i sig måste börja aktivt ta ansvar för demokratifrågor. För att det ser vi ju, en stark demokrati och ett starkt näringsliv går ju liksom hand i hand. Om vi inte har, alltså en fri marknad blir inte möjlig om politiken förbjuder det till exempel. Däremot finns det också liksom på åt andra hållet en förmåga att inspireras mer av den världen, alltså av entreprenörsvärlden och startup-livet, att man kan trycka på kring att digitalisering, tech, innovation är inte dåliga saker. Det är jättebra för ett samhälle. Alltså det kräver ett samhälle, liksom ett friskt samhälle är under ständig förändring. Och nu upplever vi väldigt mycket att vi försöker hålla våra positioner. Det är väldigt låsta positioner och mycket bakåtsträvande krafter. För att det finns en rädsla för det som är nytt och föränderligt. För att det också liksom är på något sätt svårförståeligt. Jag tror inte att så här, om vi ska prata om AI och vad det kan innebära för liksom arbetsmarknaden, för tekniken och hur Facebook liksom gör att våra valprocesser blir osäkra och så vidare. Det är ju bara för att personer som sitter på ledande positioner har misslyckats med att förklara de här frågorna.
Ja, men jag tänker att det finns ju något väldigt... Det finns något väldigt sympatiskt med entreprenörer, nämligen att det finns en stark vision om vad man vill göra för någonting och vad man vill åstadkomma. Och lite för att backa tillbaka till det som vi pratade om tidigare, att den visionen inte riktigt finns, tycker jag, inom politiken idag. Så det finns något liksom smittsamt med det.
Jag kan tycka att det skulle behövas lite ödmjukhet hos de visionära entreprenörerna. För att det är mycket som också är väldigt uppblåst. Det finns också behov av, alltså från den politiska hållet, att se på liksom vilka som är kultförklarade i ett samhälle och vilka som har flest liksom följare på sociala medier, och vad är liksom det hemliga receptet, vad är anledningen att vi liksom följer de här människorna. Och där tror jag liksom att det finns på något sätt en, vi tycker om att följa personer som är sig själva, som är äkta och som också vågar stå för sina åsikter och inte kompromissar utan liksom sätter de höga målsättningarna, eller oavsett om det är liksom framgångspodden, eller vi tycker ju om success stories, alltså att ha någon att inspireras av. Och där tror jag att politiken är alldeles för vågar inte vara särskilt visionär, apropå det vi pratade om, liksom, att man kanske inte har råd att slösa liksom medialt utrymme på visioner som inte kan efterlevas, för att man vet att man inte kan ha makten längre än 4 år. Men jag tror att man som, om man tänker på personvals skillnaden mellan USA och Sverige där, liksom att vi följer ju också individer och människor. Så att om partierna i sig skulle våga liksom kanske så här berätta historierna bakom individerna som är med i partierna, tror jag också att vi skulle bli mer lockade. För att partiet i sig, om man bara tar liksom namnet så här, Centerpartiet, det säger ju inte så mycket, utan det är ju liksom människorna bakom Centerpartiet som vi blir lockade av. Så att om man ska inspireras något av liksom entreprenörslivet, så är det ju verkligen kanske personkulten och att du har liksom en stark karisma och liksom på något sätt dragkraft hos en individ. Och det ser vi också liksom en korrelation såklart mellan de partiledare som går igenom rutan och som är karismatiska och som man tycker om att lyssna på. De har ju också höga förtroendesiffror. Och på all, det är ju genomgående.
Men du, om du struntar i partipolitiken nu, och vad ska du göra istället då? För att du vill ju fortfarande vara med och förändra.
Jag tror att det som det finns ett otroligt sug efter i min generation och hos väldigt många kvinnor är ju att man aktivt vill vara med och påverka. Och man vill på något sätt visa att, jag tror att man, tiden är ju kanske lite ute att man bara hade liksom ett jobb. Jag tror vi gör mycket mer idag. Och det som jag vill göra är egentligen att se vad vi kan göra för efter MeToo nu. Liksom, och den kraft som finns i den organisering som kvinnor har upplevt. Att vi behöver inte göra saker själva längre, utan om vi organiserar oss kommer det gå mycket snabbare. Och få igenom förändring. Och ta in de tankarna kring liksom hur vi formar framtidens arbetsliv efter vårt narrativ. För att vi har liksom varit tvungna att anpassa oss på en arbetsmarknad som till en början liksom har dominerats av män, och sen har det successivt börjat luckras upp, och vi ser liksom att nu är vi ju, det är inte som att det är en battle över att det är svårt för kvinnor att komma in, men vi får också gång på gång exempel på att en kvinna som kommer in i akademin kanske kommer att slå i glastaket, och det är inte riktigt samma villkor. Så om vi får chansen att tillsammans gå upp och fundera på hur kan vi skapa ett arbetsliv som är inkluderande för kvinnor och får näringslivet att lyssna till det. Det är intressant, för då då kan vi vara aktivister utan att behöva partipolitiska röster. Och vi kan åstadkomma förändring genom att också kringgå politiken. För att vi kan gå till näringslivet som är snabbrörligt. Så jag ser liksom en hävstadseffekt på att om många människor tycker till så tror jag att näringslivet kommer att lyssna.
Mm.
Och sen finns det goda möjligheter att i sin tur påverka partierna med att man kan lobba för förslag och komma med goda råd och rekommendationer och försöka påverka den politiska världen utifrån.
Mm.
Men sen tror jag att jag långsiktigt absolut kommer vilja ge mig in i liksom kärnan av det. För att antingen kan du stå utanför makten och försöka påverka makten, eller så är du någonstans mitt uppe i den och utgör den.
Spännande att se var du tar vägen helt enkelt. Det var du tar
mycket,
vägen.
Mycket spännande.
Du, vi tar en kopp kaffe längs vägen.
Ja, svart kopp kaffe. Tack.
Dricker du svart?
Ja.
Jag håller mig till cappuccino.
Okej, det är bra.
Ja.
Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av, och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
This is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're gonna love.
Hey lady, it's Terry here.
And Dr. Dom. And we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be.
Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.